Du ser lite trött ut, Kai.
Jag är otroligt trött. Jag har knappt sovit de senaste två nätterna här. Och så försov jag mig då. Jag sov alltså 2 timmar på morgonen typ. Och så skulle jag ju hit och banda in den här podden. Och nu sitter jag här med the face, det enda jag har. Du får ta det. Och lyssnarna får ta den här rösten. Och den här nivån av förberedelse.
Varför är du så trött utan energi då?
Han sov inte, eller han har inte riktigt sovit så bra de senaste nätterna. Och då måste man ju vara upp med honom.
Men varför har han inte sovit då?
Ingen aning. Och det är ju det. Att,
men alltså, det är ju bara att sätta honom och sova.
Men det har jag aldrig sagt i den här podden. Det har jag nog aldrig sagt, att det är bara att sätta ett barn och sova. Det har jag nog förstått i hela mitt liv, att det inte bara så. Men det, när det slår en i fe- alltså det är någonting med det här, med den här stora reaktionen, den här orimligt stora. Alltså när barnet för en sekund inte hittar bröstet till exempel och får fullständig panik under den sekunden. Så det är som, jag förstår ju att barnet själv nu är så pass litet att barnet vet ju inte någonting vad som händer. Han vet ju inte att han är en människa. Han vet ju inte vad amning är. Han vet ju inte att vad mat är eller som vad det är han känner. Så han bara är ju som ett hav av impulser och reaktioner. Mm. Det förstår jag. Men det avslöjar någonting om människan det här, att den här paniken är total så fort någonting fattas en. Alltså om man är liksom ofiltrerad och om man är helt omedveten om vad det är som händer och vad man själv är, så då är reaktionen fullständig panik. Och det på något vis avslöjar att sen när vi då lär oss om oss själva och så börjar vi på något vis hålla tillbaka de här reaktionerna. Men den där reaktionen, impulsen, är just det där orimligt stora. Mm. Så det är ju inte underligt att vi sen får alla möjliga issues och att vi är hämmade och att vi har komplex och att vi har känslomässiga problem.
Mm. Ja.
För instinkten, behovet, är total panik i den sekund som inte man får det man vill ha.
Inom psykoterapi så är det väldigt mycket också att man reagerar som ett barn, alltså att det är liksom den här impulsen som man har. Jag tror med bebisar så är det väl mycket också, alltså för de är ju på något sätt så presensinriktade. Alltså att de kan ju inte liksom tänka att som att okej, okay, men kanske jag får tutten något senare idag. Går det okej? Okay? Att de tänker ju inte så, utan att de är så där att jaha, nu får jag inte mat. Det vill säga, jag lever i en värld där man inte får mat. Alltså jag kommer aldrig att få mat. Och så börjar man skrika.
Ja, men så tänker de ju inte heller. För de vet ju ingenting.
Nej alltså, men det, alltså det, jag förklarar det otydligt. Alltså jag menar bara att, liksom att när de inte får mat direkt, så då betyder det att de inte får mat någonsin. Att nu är de i en existens utan mat. Och därför har de den här paniken. För att det finns inte det här att man kan tänka att jag menar att de har ju inte liksom objektpermeans. Alltså om de inte ser någonting så slutar det finnas.
Ja, för alltså man är ju som låst i sin egen tankevärld. Alltså hur man själv tolkar saker och ting. Som till exempel igår var vi ut med vagnen och sen så var det ju en varm dag igår och så hade vi på honom en sån här tunn filt för att barn ska ju inte ändå... han hade ju kläder förstås och sen en tunn filt, men sen i något skede så sparkar han bort filten och då sa Nico att ja, att nu har han nog så varmt att han sparkar bort filten. Men liksom den nivå av komplext tänkande som krävs för att man ska kunna sparka bort en filt för att man har varmt, så det har ju inte barnet. Alltså det är ju, där går man om och om igen i den här fällan att man försöker tolka och förstå med en äldre människas logik.
Ja, men jag tror det är någonting inbyggt i det där också, för att jag upplever att vissa bebisar har också tidpunkter när de ser liksom väldigt intelligenta ut, att de ser liksom visa ut. Och det heter ju alltså sådär att ett barn ser ut sådär som att det är som en old soul. Att man ser att okej, men det där är nog ett barn som vet något om livet. Men det gör de ju inte.
Ja, nej. Vi skulle till alltså rådgivningen igår på morgonen. Och det var lite bråttom. Och jag skulle byta blöja. Och så bytte jag blöja. Och sen i det ögonblick som jag hade på honom blöjan, så då sket han igen. Och så fick jag ta av honom blöjan och tvätta och göra om. Och sen då när jag skulle sätta på en ny blöja, så då pissade han sig själv i munnen. Och liksom hela tiden med ett sånt här lugn också. Och liksom blicken liksom lämnar inte det här lugnet. Utan han är som helt, som om ingenting skulle hända, så gör han allt det här.
Ja. Det är ganska vanligt med pojkbebisar, alltså att också att så när man börjar byta blöja, alltså så där att när man tar bort blöjan, att när det är som ett tryck på snoppen som får bort, så är det väldigt vanligt att de kissar just då.
Ja, vi har lärt oss det här vid ett otal tillfällen under de gångna veckorna.
Ja, men jag minns, det var ju något skede också när Lova baby, alltså så när han låg på rygg, så fick han liksom tag i sitt hår med händerna, och så låg han sig själv tills han började gråta och liksom bara grät mer och mer och bara låg sig mer och mer. Och då framstår man ju inte som en old soul direkt, utan att då är man ganska dum i huvudet nog när man gör det.
Å andra sidan så framstår man ju då som en som på något vis vet allt om existensen och därmed då bara har den fullständiga paniken, sliter sitt eget hår och vägrar liksom sova av bara ren och kär skräck inför det man har förstått. Men jag är alltså, jag är ju, alltså kvinnor har ju de här hormonerna väl som gör att de orkar, som vet du, att inte sova.
Ja.
För alltså det är ju så orimligt det här att man, alltså nu är vi bara två häckor in i det här, så att jag är ju bara tillfälligt trött nu. Men jag kan ju säga att om det här pågår jättelänge, alltså i veckor och kanske månader, så har man ju inte kapacitet kvar. Alltså man är så trött om inte man får sova.
Välkommen Kai Korkeaho till ditt nya liv. Här har jag varit i 20 år.
Men nu har han ju sovit på 20 år.
Det är nog bara någonting som du måste vänja dig med, det där. Det kommer inte att bli bättre. Det kommer inte att gå om. Det går i perioder. Och oftast så hittar man ju någonstans att det ändå fanns ork någonstans att ta ifrån. Så att det går ju nog, det rullar ju nog på. Och man måste hitta vad man behöver för att hållas på fötterna. Men att Det där är småbarnslivet. Det är konstant.
Men inte kan det vara så konstant. Det är som orimligt. Och just det att kvinnor ju då tydligen utsöndrar kokain i sitt blod, som gör att de då orkar alltså upp till ett halvt år typ med en timme sömn per natt.
Nej, jag tror inte att det är bara det. Jag tror nog det är bara att kvinnor överlag är liksom starkare än män. Att de bara klarar av mera grejer. Att vi är helt enkelt sämre och därför är det så här. Men man har ju, det är också skönt på ett sätt när man är så där, ja, men det finns ju ett alternativ. Alltså att det går ju inte att, man kan ju inte bara lägga sig ner och sova när babyn gråter och måste bytas blöja, utan att man, det måste bara göras. Inte går det att, ja, det finns ett alternativ, så man måste bara gå framåt.
Nej, men det är ju det som är just det orimliga, att då jag hittade nu igår då en sån här gungande rörelse, liksom att jag håller honom i mina armar och så gör jag som att jag typ nästan dansar vals då med honom. Och så är han lugn och så tittar han på mig med förundrad vis blick. Det finns ännu lite av hans eget piss kvar i mungipan. men blicken är nu vis.
Ja.
Och sen håller jag på så i kanske 15 minuter och jag själv då har ju inte sovit, så jag är liksom alltså det är ju på de sista ångorna av reservtanken jag gör det här.
Ja.
Och sen när han är då som allra lugnast så lägger jag försiktigt ner honom. Och 2 sekunder senare har han fullständig panik.
Mm. Ja, så är det.
För att nu slutar rörelsen.
Så är det. Och sen är det värsta då att om man får dem nedlugnade så mycket så att man kan själv också sitta en liten stund. Och till och med kanske stänga ögonen en liten stund. Och så att man riktigt hinner somna. Och då börjar de skrika. Sen går det ju, jag menar, följande steg är ju att när du går till butiken och handlar så börjar du så där omedvetet, alltså att när du sätter handen på någonting så gungar du med handen, alltså att du går och gungar liksom köpvagnen och gungar bordet när du har handen där, för att man är liksom van att hela tiden måste gunga på grejer. Men mitt tips är ju att om det nu är jobbigt och han inte sover och sådär, så att ni kan alltid testa marschera. Det var någonting som funkar på Lo ganska bra. Alltså att när han skrek på nätterna och ingenting annat hjälpte, så då började jag marschera. Alltså i så här liksom snabbt så här 1, 2, 3 vänster fot i marken. Nu. Och så går man liksom fram och tillbaka. Och då var det liksom och stampa liksom. Och då blev det en sån här rytm att han på något sätt blev liksom så till sig av det så att han tystnade och lugna ner sig. Vilket sen ledde till att vi hade några veckor där vi liksom marscherade på nätterna. Och sen när det slutade funka så då måste jag också hålla igen skallra. Så att jag liksom marscherar och skallra i takt. Och så att det eskalerar hela tiden.
Det är roligt för alltså man hinner ju tänka så mycket under de här långa timmarna. Och förstås är det ju kärlek, men däremellan då när det blir... När man är som allra tröttast då, så då är man ju också att alltså vilken diktator den här är liksom, och vad han kräver orimligt mycket, och så tänker man ju då att han är ju någon sorts så här auktoritär ledare som har oss i sitt grepp, och då går ju det här marscherandet så blir på något vis väldigt roligt där då,
ja.
Att man ännu till som att han får en, att han tvingar en till en militär parad mitt i natten,
ja.
Bara för att han har den lusten just då.
Ja, det blir ju så tydligt också i sådana situationer när man märker sen att när de blir picko lite äldre och när man kan få dem att skratta åt saker. Och sen är det ju det också en sån här sak som ibland kan liksom ta över, att om babyn är jätteledsen så kan man göra någonting riktigt tokigt så att de börjar skratta, och då kommer de ur det här ledsna. Och det är ju då är det ju som en kung, och att man är liksom som hovnarr, och att liksom kungen är jätteolycklig och på helt skithumör, och man är själv liksom är bara så där att jag har jobbat för kungen nu hela dagen och hela natten, och nu ska kungen också ha mig att liksom göra volter bara så att han ska få underhållning. Och så gör man det bara så att kungen ska liksom shut up.
Men det är någonting också med vår moderna tid, för inte har de väl hållit på så där med barnen så länge. Och barnen har väl varit nöjda. Det har ju varit folkvandringar och krig, och barn har liksom måste hålla tyst för att inte familjen ska bli upptäckt när fiendesoldaterna kommer och inte har man ju, alltså inte har ju barnet då som krävt underhållning 24/7, alltså det, jag vet inte, som allt sånt där tänker jag ju också att vi gör någonting fel idag.
Nej, jag tror inte på det där. Jag tror nog att det har alltid gjorts så där, men att den stora skillnaden är att förr så har det bara varit kvinnorna som har gjort det, och liksom de kvinnliga bekänterna och pigorna, det är ju de som har fixat det. Klart att det har varit annorlunda när man bor i grottor och djunglar och sådär, och att då har det varit kanske mer så här socialt, att man har nu satt alla barnen i samma grotta och så har de fått klara sig själva. Så nog har det ju varit det också, men att inte så pass moderna är vi inte att det skulle ha skett liksom stora förändringar i hur bebisar är de här senaste 200 åren. Det är nog precis samma. Om något är det väl att vi är vana att få mera underhållning åt oss själva, så att därför upplever vi att det är svårare att måste ta hand om barn, för att vi är så vana till de här snabba liksom dopaminkickarna hela tiden.
Men du har ju säkert då glömt då hur det var då att ha marscher mitt i natten, eller så hade fått något sorts så här glädjekimmer över
Nä.
Sig. För ni ska ju typ få göra om det från och med, det var ju igår det var beräknat datum.
Ja, så var det. Och det började vara nog sådär att vi vill att det ska börja hända grejer. Men i mitt huvud så tänker jag ju ändå att jag vet ju att jag har ju varit med om allt det där. Jag har gjort allt det där och jag vet också att man liksom, det finns en liksom en andra sida av det där, om man kommer ur det, och ingenting av det är bestående. Det är kanske för mig det största, att man vet att när man är där och marscherar på natten, och man är just som du beskrev, att man har liksom sovit dåligt och det har varit mycket och sådär, att man vet att det är inte alltid så. Det kan vara tider, det kan vara långa sjok det är så, men att det ändras. Och det ger väl mig någon sorts sån här tillit till att ja, men att nu fixar jag det där. Man har ju gjort det. Att det var svårare tror jag när jag var i din situation, när det var första barnet, och att man var sådär, men tänk om man på riktigt inte klarar av det här. Alltså tänk om det blir att det är för tungt. Jag måste sova. Att det var ju också en oro. Att hur ska det gå? Men nu vet jag ju att nej, det fixar sig. Det löser sig. Det går nog. Så jag är mer, jag är lugnare än med Lo faktiskt.
Ja, men det är skönt att höra. Och vi har ju också, vi säger ju till oss själva här just att ja, men han är ju 2 veckor nu, alltså han är nyfödd nu, att det här ändrar hela tiden och vi vet inte vad som blir det nya normala och så här, så vi ska ha is i magen och så vidare. Men det var ju också, alltså redan där på BB då hade jag ju, när han var nyfödd och han sov och man satt på knä bredvid den här sängen och typ tittade på honom, så tänkte jag ju då att ja, att jag skulle göra vad som helst för dig, jag gör vad som helst för dig. Och det är ju så sant i det ögonblicket. Men nu är det ju då att 2 veckor senare så är man som att nej, jag skulle inte, alltså jag orkar inte vagga dig en sekund till. Att liksom så länge räckte den där.
Jag gör vad som helst för dig. Förutsatt att jag har fått sova ordentligt, äta frukost, hinna dusch, dricka kaffe, svara på e-mail, kolla TikTok lite. Sen gör jag vad som helst för dig.
Sen i den här bubblan som man är i då, av mjölk och gråt och glädje och känslor och blöjor och allt det här då. Man är som ett team där, och vi har ju varit så intensivt tillsammans nu då i över 2 veckor här och genom den här förlossningen och den här första tiden, och ofta med väldigt lite sömn och så här tyngnet runt tillsammans arbetat då för att lära känna barnet och så vidare. Och allting går bra och vi blir väl bemötta på rådgivningen, och där vi är på förlossningskliniken så blev vi väl bemötta och allt har varit som så här, att man har inte tänkt på att vi är en väldigt speciell familj då. Men sen då så är det liksom en desto större sån här kalldusch då när man inser att ja, vi passar verkligen inte in. Och det är ju nu då när vi har erkänt faderskap här. Och jag kan nu med samma säga att jag tänker inte gå in på vem av oss som erkänner faderskap. För att det är just det att jag och Nico och Emmy då, mamma, vi har bestämt att det här ska vi inte säga till någon. För att vi menar ju att vi är 3 föräldrar och att jag och Nico båda 2 är pappa till barnet. Och så är det ju de facto. Barnet har 3 föräldrar, 2 pappor. Och vi har inte ens sagt då liksom till de allra närmaste så här hur det förhåller sig då med biologi och så vidare. Helt enkelt för att vi vill att folk inte ska hänga upp sig på det. Vi vill att folk ska, i den mån det bara är möjligt, trots då att man har en kanske instinktiv fråga på sina läppar, vems sperma har ni använt, så vill vi att man ska försöka se förbi det och bara acceptera att ja, nej, men ni är båda 2 pappor. Men så möter man då de här myndigheterna som kräver att få veta. Och så sa vi då att så här förhåller det sig, för att de krävde att få veta. Men det räcker inte, eftersom det då är 2 män i familjen då, så då tvingas vi nu då göra DNA-test då. Och det här är säkert i många öron nu då, så är det här inte någon stor grej, och det är ju klart att de vill reda ut biologin. Men när man har varit då i den här bubblan och när man har det här predikamentet nu då, att vi är en familj med 3 föräldrar som inte nu då erkänns fullt ut av lagen, eftersom bara 2 av oss kan då vara riktiga föräldrar, juridiska föräldrar. och den tredje då är någon sorts socialförälder, då en vårdnadshavare i bästa fall. Men så känns det som ett orimligt slag i ansiktet då att någon myndighet ska börja liksom kräva och reda ut det som vi inte ens berättar för barnets mor- och farföräldrar.
Mm.
Och att vi ska måste skrapa barnet i kinden då, och oss själva också, för att något laboratorium någonstans då ska se då att ja, men vem är nu på riktigt pappan?
Är det någon som jobbar där då som är bara liksom otroligt, otroligt nyfiken och bara vill liksom att det finns inte egentligen något så här, det finns inte någon lag eller någon regel som ska kräva det, utan att det är bara någon alltså som någon nej, men jag måste nog veta. Och kan inte släppa det och därför kräver det.
No, det är ju så det känns. Och det är som, också för att det finns absolut ingen som, eller jag har försökt förstå, vad är den här besattheten nu då? Att en myndighet då kräver att få veta vårt DNA och barnets DNA. Räcker det inte med att vi har en pappa? Att vi anmäler att här är en pappa, här är hans signum, här är mamman, här är hennes signum. Vi tar hand om barnet och vi kommer också att ansöka om vårdnad för alla föräldrar. Här är vårt avtal som vi har skrivit och som vi har gjort upp. Att här finns noggrant utskrivet allt vad vi har tänkt. Varför räcker det inte? Varför kräver de då att det ska skrapas i kinder?
Mm.
När inte ens mina egna föräldrar, när jag sa till dem då att så här är det, vi tänker inte berätta vem sperma vi har använt för att vi vill att det ska inte spela någon roll, så accepterar de det på ett ögonblick. Men sen är det då någon myndighet som kräver det. Någon myndighet som inte har någonting med vår familj att göra överhuvudtaget. Och det kan hända att det är tröttheten nu som förstärker mina känslor. Inte vet jag om det är orimligt. Det är ju bra att vi har en myndighet i de fall där det, och det finns ju många trasiga familjer och många tyvärr barn som far illa. Så det är ju bra att det finns myndigheter då som är där för att hjälpa och stödja och reda ut. Men i vårt fall, de borde bara se att vi är nu en familj här som inte riktigt erkänns av lagen. Så liksom, josta nu lite med oss. Mm. Var flexibla.
Det är väl igen alltså att när det finns assholes som utnyttjar system, så därför så straffas också sådana som inte...
Men hur kan man ens utnyttja systemet? Det, alltså jag kanske inte ser att det finns något sätt att utnyttja här, eller någon sorts ekonomisk fördel.
Barnbidrag, alltså säkert finns det en massa grejer som man kan...
Om vi har en mamma och två pappor som säger yes, vi är föräldrar och vi förstår att det måste vara nu då två signum antecknade här. No, men då, här är mammans signum och här är ena pappans signum. Yes, vi tar hand om det här.
Ja, men för att det är avvikande. Det,
det borde räcka.
Det följer inte så som det brukar vara. Oftast är det ju som i byråkrati i Finland, att så fort det är någonting som inte är samma mall, så de måste det göras undantag och extra åtgärder.
Det är också någonting med det här, det är DNA, för att det är ju som bara vid på brottsplatser som man tar DNA och undersöker.
Mm.
Och sen när de ringer från en myndighet och säger att nej, nu ska ni inställa er den här tiden i den här byrån för DNA-test, så då känner man ju sig riktigt som en brottsling.
Mm.
Och att liksom komma ur den där bebisbubblan av värme och kärlek och mjölk och sömnlöshet och intimitet, och så ska man börja ställa allihopa då för att få ta ett DNA-test, så det är bara en sån här, en kalldusch.
Ja, men den här veckan då så kommer den här podden då som vanligt. Jag tror ju, jag har nog förklarat åt Janika hur viktigt det är med den här tajmingen att podden ska ut på onsdag. Så jag tror ju nog att hon liksom förstår att liksom att tajma det. Alltså till skillnad då från hur hon är och Emmy gjorde det. Att det var ju ett fiasko det. Alltså att podden blev ju en vecka försenad. Men att jag räknar med att nästa veckas podd så kommer att komma ut på vanlig tid.
Janika är ju mer kuvad, så jag tror att hon under din stränga blick nog kommer att se till att krysta extra hårt så att den här podden inte på något sätt ska äventyras.
Mm.
Emmy var ju mera så här på något vis likgiltig inför podcasten faktiskt. Men det kan vara för att hon är finskspråkig och inte har lyssnat på podcasten. Hon vet inte hur otroligt viktig den är för samhället.
Jag tycker det är lite konstigt också. Jag upplever ju att vår podd också, alltså att vi har ju som en ny status nu egentligen. Att vi är ju som baby influencers. då jag. Att jag skulle inte vara förvånad om man skulle se en statistik, alltså i antalet barn födda i Finland. Alltså att sen vi liksom, sen du berättar att ni ska få barn och sådär, alltså under de här veckorna nu, så tror jag ju nog att vi kommer att se att det ökar, alltså att det kommer att födas mera barn på grund av den här podden.
Det hoppas vi ju förstås, att vi kan ge inspiration till mera liv, fast jag idag känner att jag har kanske desillusionerat människor. Mm. Eftersom jag minns inte ens vad jag har sagt, för att jag är så trött just nu. Men kärleken finns ju där nog emellan de här timmarna då man liksom känner sig lite desperat.
Livet är det som sker mellan generatorbytena. Jag tror att det var det citatet som står på Porrbollins raggabil i serien Pilsnerraggarna som finns på arenan. Och jag ville bara rekommendera den serien för att jag tycker den är jättebra. Det är alltså en serie där ett produktionsbolag har följt med. Under ett halvårs tid så har de följt med, alltså finlandssvenska raggare, där de kör omkring i sina raggarbilar och gör sina raggarsaker. Och det har varit väldigt roligt, alltså när vi nu, jag och Janika är väldigt inne i det här, att vi, det känns som att vi är till BB varannan dag och att vi snart får barn och hela babybubblan och allting, och det har varit så skönt också att på något sätt titta på personer som inte alls hör till den världen, alltså att just den här att fundera, att man får liksom köpa en husvagn någonstans till Kauhava för att man ska måla den svart, för att man ska ha den som partyhusvagn till sin raggarbil. Så det känns som att det är sådana beslut som kommer så långt bort från den här babybubblan. Och det är ganska skönt att ibland titta på sånt som inte alls har att göra med det livet man lever just nu.
Ja, det måste ju vara Janikas favoritserie med tanke på hennes fäbless för raggare och Ronny och Ragge och den här kulturen. Jag har läst om serien, men inte vet jag, alltså jag har ju inte som tittat på någonting. Alltså jag har inte läst, jag hade ju biljetter för att gå och se på Oppenheimer samma dag som vattnet gick. Mm. Och det blev ju ingen bio den dagen. Och man är som utanför all populärkultur och allting på ett helt annat sätt än vad jag någonsin har varit förr, känns det som. Men det är också det känns som att vi som, alltså jag som författare bara ser nu, alltså vilken kärningspunkt av alla möjliga händelser det här är. Alltså du ska få ditt andra barn, din första son ska börja skola nästa vecka.
Mm.
Vi har vårt första barn. Det är här som alla linjer möts i våra liv. Det här är alltså veckan i våra liv, som Lars Norén sa om sina barn. Alltså att nu är det samma liv, men nu börjar det fara i en helt ny riktning och liksom det får ny dimension och så vidare. Och det känns som att man borde ha någonting välfunnet och fantastiskt att säga om det här. Men samtidigt är man så trött mitt i det hela att det inte finns några fantastiska tankar att dela med sig av.
Nej, men jag tror det kan vara kanske den fantastiska tanken vi kan dela med oss av. Att när man är småbarnsförälder och överlag också, inte bara småbarnsföräldrar, men att livet överlag, så är det också att det behöver inte vara, ribban behöver inte vara på Lars Norén alltid, utan att ibland kan ribban vara på att hoho, jag är nog lite trött efter semestern, har du sett någon bra på tv då? Nå men pilsnerraggarna, okej, hej då. Och det räcker, det kan vara liksom, det kan vara den grejen, så vet man att de här topparna kommer nog sen naturligt. Men att man behöver inte så här artificiellt försöka trycka in någonting om det inte går.
Jag tyckte det var roligt i natt när jag insåg att vår son liknar Sinead O'Connor lite i den här videon till Nothing Compares to You. När hon, det är alltså en närbild under hela videon på hennes ansikte där hon sjunger rakt in i kameran, den här känslofyllda låten. Och den börjar ju med att It's been 7 hours since you took your love away. Och sen är den är ju så otroligt dramatisk. Och så såg jag på vår son och så är det liksom hans ansikte i närbild och så är det som att It's been 7 seconds since you put me down. och så får han de stora känsloutbrotten som bara han och Sinead kan få. Och så för ett ögonblick när man tänker den tanken så då lättar det lite grann, så kan man kanske skratta för sig själv. Och så plockar man upp babyn igen.
Så är det. Det är lite mycket bebisar just nu. Jag har inte alls hunnit prata om, jag har ju inlett en stor kafferesa. Som jag har inte alls delat det med dig ännu, men att jag är ju barista nu för tiden. Och så går det ju framåt med vårt hus hela tiden, att nu är det ju gjutet och nu snart så det var väl något elskåp hade de dragit dit nu senast också, och så här sexiga byggarbetare som är där liksom nakopelle och jobbar, och jag tänker på dig alltid när jag liksom är där i skogen och ser på. Så att allt det ska vi också prata om i något skede, för det finns ju mer annat än bebisar också, men just nu så är det nog bebisarna som är top of mind. Så det blir nog kanske någon vecka ännu så.
Fint, ifall ni står ut med den fasen, så ska vi nog prata om annat kanske sen.
Vad ska du göra nu då?
Göra ett komplicerat begrepp som jag inte vet vad det betyder längre, för det kräver någon sorts sån här aktiv handling. Jag ska väl göra vad som krävs, tror jag. Det är väl det som är att vara pappa.